Dagens evangelietext som ni nyss hörde Madde läsa, den kan ni spara bak i huvudet som en fond för det jag kommer predika om, nämligen temat att växa i tro. Man kan tycka att kopplingarna inte finns där direkt mellan att växa i tro och den texten vi hörde. Men samtidigt så finns det genomgående kopplingar och anspelningar till det. Så ha den i bakhuvudet och tänk vidare på vad det står. Eller läs den efteråt igen och reflektera. Den här söndagen, den heter ju femte söndagen i påsktiden, som vi redan har sett och hört. Och vid en första anblick så tycker jag att det lät ju rätt tråkigt. Kanske inte lika tråkigt som 73:e söndagen i trefaldighet och så. Men inte så kul. Men sen tänker jag efter lite. Och då är vi ju mitt i den här fantastiska tiden mellan det stora undret att Jesus uppstod från döden på påskdagen och himmelsfärden som kommer om 2 veckor. Alltså precis dessa dagar för 2000 år sedan så gick den förhärligade Jesus omkring här på jorden, visade sig för enskilda, för grupper och åtminstone vid ett tillfälle för en stor folkmassa på 500 personer. Så en mycket mer spännande tid än den här i påsktiden, det kan man knappast tänka sig. Temat för gudstjänsten är ju då alltså att växa i tro. Och det här temat, det är fortsättningen på temat vägen till livet som Karin predikade om förra söndagen. Då pratade Karin om att Jesus är vägen, sanningen och livet. Och att Guds ord är sanningen. Hon pratade även om det centrala och för många ganska provocerande kristna påståendet att Jesus är den enda vägen till Gud. Och man skulle kunna tycka att det räcker med det budskapet. Att vårt ja till Jesus, ja men det är allt vi behöver. Och till viss del håller jag med om att det är så. Själva frälsningstillfället, alltså då vi säger ja till Jesus, det är den enskilt viktigaste händelsen och viktigaste handlingen i vårt liv med Jesus. För det är ju då det börjar. Och jag brukar säga till folk som undrar att kristen tro, den är just så enkel. Gud har redan gjort allt för oss genom Jesu offer på korset och hans uppståndelse. Och hans erbjudande om räddning, det är öppet för oss alla. Det enda vi behöver göra, det enda vi behöver prestera, det är att ta emot detta erbjudande. I psalm 521 som sjungs nu i påsktiden så tycker jag det uttrycks fint i vers 3 som låter så här. Jag ska inte sjunga men jag ska läsa texten. Var glad för Kristus lever, han hälsa åt oss vann. I hans försoning strömmar det nya livet fram. Vi tillber inga läror och ingen from idé. Vi är ett folk på vandring i tro på livets Gud. Och precis som denna sista versrad säger så är vårt ja till Jesus också intimt sammanbundet med att leva tillsammans med och följa Jesus. Eller med andra ord, att bli Jesu lärjungar. Och i det perspektivet, ja men då är frälsningen bara början på ett livslångt lärjungaskap. Tillsammans med Jesus och en livslång vandring där Jesus dag för dag formar oss efter sin vilja så att vi växer i tro. Och på kyrkspråk så kallar vi den här processen för helgelse. Ja, men varför behöver vi då växa i tro? Jo, för även om vi vid vår frälsning, när vi säger ja till Jesus, har förstått tillräckligt om Jesus för att ge honom vårt ja, så är vi fortfarande som spädbarn i Kristus, som bara tål mjölk och inte föda, inte fast föda, som Paulus säger i första Korintherbrevet 3, vers 1-2. Se om vi får dem på väggen också, några små bibelord. Annars får ni bara lyssna. Bröder, så här säger Paulus, bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan bara som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte, för den tålde ni inte än. Och även om det är alldeles fantastiskt att vara ett spädbarn i Kristus, så räcker det inte till för att vi ska kunna stå trygga och fasta i tron när livets alla utmaningar drabbar oss. Ett väldigt tydligt exempel tycker jag är en dag som den här med parentation. Även barnvälsignelse. Alltså då ställs allt som rör vår tro på sin spets. Kan vi lita på att det som är vårt kristna hopp är på riktigt? Eller är det bara önsketänkande från oss kristna? Finns Gud på riktigt? Eller är han bara en kosmisk nallebjörn att krama när vi tycker att livet är jobbigt, som en del kritiserar oss för? Ett annat exempel är den tyske teologen, prästen och motståndskämpen Dietrich Bonhoeffer, som flera av oss stiftade bekantskap med för några veckor sedan genom att se den nya biofilmen om honom. Och han sa till och med så här: frälsningen, den är fri och gratis, men lärjungaskapet kommer kosta dig ditt liv. För Bonhoeffer kostade lärjungaskapet bokstavligen talat livet, eftersom han avrättades av nazisterna. Och de flesta av oss behöver förhoppningsvis inte dö för vår tro. Men vi bör faktiskt vara redo att göra det om det skulle vara nödvändigt för att hålla fast vid Jesus. Så här sa Jesus själv i Lukas 9, vers 23-24. Sen sa han till alla: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Och likaså i verserna direkt efter dagens evangelietext som Madde läste, alltså i Johannes 15, verserna 18 och 19, så fortsätter det så här: om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Vi ska alltså förvänta oss att vi som är lärjungar till Jesus kommer att möta motstånd, hat och kanske till och med förföljelse. Det innebär att vår tro kommer att utsättas för prövningar. Och för att den då ska klara de här prövningarna så behöver tron ha vuxit sig stark. Och hur ska vi då göra för att tron ska växa sig stark? Ja, men bildligt kan man säga att tron, precis som ett träd eller vilken växt som helst, det behöver god jord, det behöver näring, vatten, solljus och kanske några saker till. För att växa bra och för att i förlängningen ge god och rik frukt. Och denna tillväxt är en process som tar tid, så är det också med tron. Men för att göra det lite mer konkret så kommer här fyra punkter som hjälper tron att växa. För det första, eftersom Gud är en levande Gud som finns på riktigt, kan vi lära känna honom genom bön och genom andens ledning. Nästa vecka är det bönsöndagen och då är fokus just på detta viktiga ämne. Punkt nummer två är att vi behöver läsa Bibeln regelbundet så att vi är väl bekanta med Guds ord. Och detta återkommer jag strax till. Punkt tre. Var en aktiv del av en församling och gärna även en närgrupp eller annan liknande kristen gemenskap. Prata tro med dina bröder och systrar i Kristus. Prata både om det som är lätt och roligt och som du förstår, och om det som känns svårt och jobbigt och som man kanske inte riktigt förstår. Och nummer fyra. Våga lita på Gud. Både till vardags i det lilla och mitt i stora prövningar. Vänd dig mot Gud istället för ifrån när livet är svårt. Våga hålla fast vid Guds ord och se att det bär. Genom alla de här punkterna så kan vår tro och tillit till Gud växa. Och nu ska jag fördjupa mig lite mer i punkt två. Alltså den om att läsa Bibeln regelbundet. Den utförligaste och säkraste källan till vem Gud är, och hur hans vilja ser ut och vad han har kallat oss lärjungar att göra, vad han kallat oss till. Där finner vi det som på teologispråk kallas för den särskilda uppenbarelsen, alltså Bibeln. Och så här säger Paulus om vad Bibeln är i andra Timoteusbrevet 3:16-17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, välrustad för varje god gärning. För att få en god förståelse för vem Gud och Jesus är, så är det alltså jätteviktigt att läsa hela Bibeln. Även Gamla testamentet. Som kristna lyder vi visserligen inte under lagen i det gamla förbundet. Men vi kan lära oss viktiga principer av den och lära oss om Gud av den. För som det står i Hebreerbrevet 13:8 så är Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Och i Matteus 5:17-18 säger Jesus: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna, alltså Gamla testamentet. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen, innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. För att veta vad Jesus gjorde och sa behöver vi förstås läsa Nya testamentet där det står om Jesu liv. Och när vi gör det så kan vi ju se att Jesus själv hade en mycket hög syn på Gamla testamentet. Skriften, den som fanns då. Och att dess giltighet är hög och god. Så därför behöver vi läsa det vi också. Skulle du vara här som är helt ny på att läsa Bibeln, ja men då är det en mycket bra idé att börja i Nya testamentet och förmodligen i något av evangelierna. Men för dig som har skaplig koll på Nya testamentet och evangelierna, några böcker till kanske, ja men kanske inte har läst så mycket Gamla testamentet, så skulle jag rekommendera att göra det. Även om du kan tycka att det känns lite svårt eller läskigt, eller jag har hört lite från här och där och jag får inte riktigt ihop det. Men gör så här, börja från början med första Mosebok och sen läser man bibelböckerna i den ordning de står. Då får man liksom historiens gång i huvudsakligen kronologisk ordning. Man lär känna personer, platser och händelser i ordning, och vilket underlättar förståelsen av böcker längre fram i Bibeln. Och så allt eftersom man läser så klarnar det. Och har du inte redan gjort det så uppkommer du så småningom upptäcka att hela Bibeln handlar om Jesus. Jesus, han var ordet genom vilket Gud skapade världen i begynnelsen. Och resten av handlingen i GT, Gamla testamentet, där Gud utväljer det judiska folket och vi får följa deras historia. Det är i princip en enda lång förberedelse för att Jesus ska ha en plats här på jorden och ett folk att komma till. Här är den fysiska världen i den verkliga historien. Och Jesus, han förutsägs också i profetior och olika delar av Jesu egenskaper kan vi se genom typologier och roller som förespeglas i till exempel Adam, Mose, David med flera stora karaktärer i Gamla testamentet. Och sen när vi läser det Nya testamentet, då får vi se hur mycket av det här blir verklighet i Jesus vid hans första ankomst. Och de profetier som återstår, ja, de ska slutligen fullbordas vid Jesu andra ankomst vid tidens slut. Så det får vi vänta på. Och så här säger Jesus själv om hur Gamla testamentet pekar på honom. Johannes 5:36-39. Det verk som Fadern har gett mig att fullborda, just det verk som jag utför, de vittnar om att Fadern har sänt mig. Fadern som sänt mig har vittnat om mig. Ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de skrifterna som vittnar om mig. Och Lukas 24:27, när den uppståndne Jesus talar med Emmausvandrarna, så står det så här. Och han, alltså Jesus, började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Men allt jag har sagt och alla bibelord jag citerat här, de är ju helt värdelösa argument om inte Bibeln verkligen är Guds ord. Och en pålitlig källa som vi kan vända oss till. Så Bibelns trovärdighet, det är alltså ett ytterst viktig fråga för oss kristna. Och Det är därför som jag, när jag har fått undervisa konfagrupperna, varje år har valt att åtminstone ha med den här delen, att visa dem att det finns flera goda skäl för att framförallt evangelierna är mycket trovärdiga källor. För som tur är så finns det ju mycket goda skäl att tro på att Bibeln är Guds ord och att Bibelns texter är både autentiska och korrekt bevarade. Och i båda dessa hänseenden så intar Bibeln en särställning i litteraturen. Till skillnad från andra religioners heliga skrifter handlar Bibeln till stor del om verkliga personer och händelser i historien. Som det går att forska om i litteratur, i arkeologi och på andra sätt. Och jämfört med andra antika historiska texter så är Bibelns texter extremt välbevarade och väldokumenterade. Och som avslutning så ska jag säga något om bibelsyn. Francis Schaeffer, som några av er kanske hört talas om, men inte alla gissar jag. Han var en amerikansk evangelist. Han reste till Europa som missionär efter andra världskriget. Och tillsammans med C.S. Lewis så räknas han som en av de viktigaste apologeterna på 1900-talet. Han är också känd för att han tillsammans med sin fru Edith startade Labri-rörelsen i sitt hem i Schweiz. Där de tog emot människor i sitt hem från hela Europa och som en fristad där man resonerade kring de stora frågorna. Som Gud, tro, liv, men även konst, kultur med mera. Och en dag när Schaeffer var ute och vandrade i bergen nära sitt hem så såg han ett stort smältande snötäcke som låg på en bergsrygg. Han la märke till att med bara någon meters avstånd så rann det smältande vattnet antingen ner på ena sidan berget eller på andra sidan berget. Det var ganska flackt där på toppen, men det rann liksom åt ena hållet eller andra hållet. Det smältvatten som rann ner för den södra sidan, det hamnade i källfloderna, flödena till floden Rån menar jag, som förde vattnet vidare genom Frankrike och söderut och rann ut i det varma Medelhavet. Men det smältvatten som rann ner för norra sidan av berget, det hamnade stället nere i dalen i ett biflöde till Rhen, som sen förde vattnet vidare norrut ända till den kalla Nordsjön. Han slogs då av att det som från början såg ut som ett ganska enhetligt snötäcke i förlängningen ledde till två väldigt skilda platser, Medelhavet eller Nordsjön, beroende på bara några meters skillnad vid den avgörande vattendelaren. Och Schaeffer ansåg att vår bibelsyn är en sådan vattendelare. Har vi en hög bibelsyn med stort förtroende för Guds ord så leder det oss närmare honom. Ger vi inte Bibeln samma auktoritet utan sätter vår egen vilja eller kulturens värderingar högre än Bibelns undervisning så leder det oss bort från Gud. Och till att börja med så kan skillnaderna verka små och obetydliga, som i det smältande snötäckets början. Men i förlängningen leder oss till helt olika platser. Och allra sist ett citat av Bonhoeffer igen. Och han syftade främst på det nazistiska systemet med det här citatet. Men det är även tillämpligt på bibelsyn. Och då går det i linje med Bonhoeffers åsikt att, och motto att vi är skyldiga till radikal lydnad inför Guds vilja även när Guds vilja går emot statens eller kyrkans officiella linje. Och även när det kostar på för oss själva. Det kanske är något som vi helst inte vill. Bonhoeffer sa i alla fall så här: om man går på fel tåg är det ingen idé att springa bakåt i gången. Då kommer det ändå komma till fel ställe. Så lyckas vi leva efter hans motto att Guds ord och vilja går före vår egen vilja. Och om vi gör om och gör rätt när vi märker att vi är på väg bort från Gud, ja, då har vi verkligen vuxit i tron. Vi ber. Kär Jesus, tack för ditt ord. Hjälp oss att ta till det. Ta det till oss. Hjälp oss att förstå ditt ord. Hjälp oss att ta vara på det och försöka följa det efter vår bästa förmåga. Vi ber om din heliga andes ledning att kunna följa ditt ord. Vi Vi ber om din helige andes ledning för mod, för kraft och för förmåga att göra det som du kallar just oss, just mig och just dig till. Herre, hjälp oss att växa i tro så att vi kan vara dina lärjungar livslångt. Och Herre, hjälp oss att inse, känna tro och vila i att du är med oss hela den vägen. Vi vandrar inte själva, det är inte egen kraft och det beror inte på oss. Allt beror på dig. Amen.
Så, nu ska vi få sjunga psalm. Och det är 210. Jag